Hej och välkomna till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Tillbaka i studion på I Like Radio för ännu ett härligt avsnitt utav våran älskade podd. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, med tre killar som verkligen, 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 verkligen älskar Mariestad. Det är Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hej på er!
Tjena!
Hallå där! Gör vi det verkligen? Mariestad.
Ja.
Alkoholfri?
Ja, inte.
Nice. Klass 3.
Strong.
Ja. Old Ox.
Mariestad Strong Ale, alkoholfri.
Mm, ja.
Som CC pratade om i ölpodden.
Just det. Yes.
För vi gillar ju att lyssna på gamla avsnitt.
Ja! Ja, gör vi det verkligen? Ja, det är klart vi gör.
Ja, alla utom Charlie. Charlie lyssnar ju aldrig på sin egen podd, för han gillar inte att höra sin egen röst.
Nej, men det, jag sätter ju på den symboliskt. Varje gång vi släpper ett avsnitt så går jag ju in på Spotify, sätter på avsnitt och så mutar jag. Och så.
Varför det? För att få en lyssning?
Ja, men det är alltså, jag stödjer vår podd. Jag lyssnar inte på den.
Vad märkligt.
Nej. Men Jesper, du tvingade faktiskt mig att lyssna lite på vår podd när vi åkte från en skidort i Sverige ner hit till Stockholm. Då satt han på några avsnitt.
Och då låg du i baksätet i fosterställning.
Det var ungefär så vidrigt som jag trodde att det skulle vara. Men.
Verkligen, för idag hade vi tänkt att blicka tillbaka i tiden och köra ett best-off-avsnitt utav Hänt på restaurangpodden. För det var ju ett tag sedan som vi började.
Oh, sweet memories. Ja, men jag tycker att det är jättekul. Ni hade ju kommit lite längre i tankearbetet och manus, och ni var ju väldigt förberedda när ni knackade på rutan och sa, hej, kan vi spela in här? På den tiden spelade vi in på Cutting Room, Odengatan. Jag kommer ihåg första gången dig, Henke, hade jag ju känt sedan länge. Medan de här två pelejonsarna hade jag ju aldrig träffat förut.
Nej.
Och jag kände direkt, det här är krogisar. Alltså, jävla kedjerökande och snusande och ja, herregud.
Allmänt påfrestande.
Ja. Men så jävla proffsiga.
Det gick ju jävligt bra, men det första som hände var faktiskt det här.
Fantastiskt, var det där plinget verkligen räck-knappen?
Nej, det var någons telefon.
Ja.
Ja, det där var ju min telefon som sköt iväg sig där.
Ja, men jag trodde det var verkligen, verkligen det första vi spelade in. Och då trodde jag att det lät ett pling.
Jag var nästan också såhär, för ibland så har man sån när man såhär, nu är det räck, bling.
Det låter som en sån där man slår på i köket när det står något i luckan.
Ja, precis. Köksklockan.
Ja.
För det var ju så, första säsongen spelade vi in, hur många avsnitt var det? 11?
11 avsnitt.
11 avsnitt, och det spelade vi in på 2 dagar.
I en soffa.
Ja. I en soffa hemma hos Jens.
I en studio som efter 2 dagar luktade fruktansvärt illa. Har jag fått höra. Jag har ju inget luktsinne själv.
Nej. Men alltså det som var kul var också att du och Henke pratade in i samma mikrofon fast från varsitt håll.
Det finns ju, vi kan väl lägga upp den bilden på någon form av socialt media. Mm. En bild på mig och Henke när vi faktiskt sitter och i stort sett slickar varandra i ansiktet. Ja. Vi behöver sitta så nära micken för att höras.
Eller?
Ja, eller bara rent feeling.
Nej, det var good times.
Ja.
Men vad tänkte du kring det där? Du visste ju liksom inte så mycket om Hänt på restaurang, eller du hade väl aldrig hört talas om vare sig Facebook-sidan, boken eller någonting sånt där.
Nej. Och jag är inte krogig så. Jag är ju väldigt van vid att vara ute på krogen och har liksom vuxit upp runt ett bord på krogen.
Ja.
Och under ett bord och vid sidan av ett bord. Sådär. Så att jag var ju väl bevandrad så, men inte insatt i den här liksom problematiken och glädjen och stressen och allt det här som finns. Nej, men det var kul.
Men fattade du konceptet där direkt? Alltså, vi går in och drar roliga anekdoter. Vad tänkte du kring det där?
Ja, men jag fattar. Det finns ju program som bygger på att man reciterar andra människors grejer. För att nu ska jag läsa ett kapitel ur boken X. Eller nu ska vi läsa om vad folk har sagt på Facebook. Mm. Så jag tänkte det är bara ett sånt där vad folk har sagt på Facebook-program. men som tur var ju inte det.
Nej. Du var ju inte heller med i originaluppsättningen från början.
Nej.
Utan du snubblade in där. Du var ju bara vår ljudproducent första säsongen.
Så
sen så märkte vi att du var lite rolig när du kom där med dina inflikar. kan säga någonting.
Ja. Det, ja, det var ju liksom bara en ren slump att du började haka på, flika in i vad vi sa och att det togs upp av en av mikrofonerna. Mm. Och nu så sitter du här och är liksom, ja, du är ju en lika given del av HPR som alla vi.
Ja.
Det är helt crazy.
Ni ser ju, ni som lyssnar ser inte hur vi sitter, men de här tre, alltså Charlie och Henke och Jesper, de sitter på en sida av bordet och jag sitter på andra sidan av bordet. Det är riktigt,
det är en ganska tydlig markering.
Du är inte riktigt med i gänget.
En väldigt royalistisk bordsplacering.
Vi började ju första säsongen ganska enkelt med att bara riva av saker som hade stått i boken och som var inskickade till Facebook-sidan. Nu för tiden så gör vi massa andra saker också. Men de första avsnitten så handlar det nästan bara om de här sakerna som stod i boken. Och här är ett av de klippen.
Vad hade vi mer på lager idag, Charlie?
Jag ska faktiskt, när vi pratar om servitörstabbar, ta upp en egen historia. Right. Som jag har begravt under många år, för jag skäms så mycket över den. Men jag känner nu, när vi ändå sitter i poddsammanhang, så kan jag berätta den här. Och det var när jag jobbade ute i skärgården för många, många år sedan. Jag kanske hade ungefär 2 veckor i branschen. Och jag hade precis lärt mig bära bricka. Och tyckte att jag var king shit på grund av det här.
Givetvis.
Och vid ett bord så sitter en barnfamilj med några barn som faktiskt sitter ner. Det är vi oerhört tacksam för. Precis bakom dem så sitter ett väldigt, väldigt vackert par. Väldigt muskulös, stor ståtlig man. Och hans jättesnygga playboy-flickvän. Som kvällen till ära har en väldigt tajt, limmad, vit dress på sig. Och den här barnfamiljen beställer då ett par läsk. Och jag ställer upp 4 läsk på den här brickan som jag bär med stolthet. Går fram till bordet och jag har inte riktigt noterat att när man bär bricka så måste man lite omjustera handen när du tar av saker. Det här har inte jag lärt mig, så jag lyckas balansera 2 flaskor på varsin sida av brickan. Och när jag då tar ena flaskan så tippar brickan. Och det som är kvar på brickan är då en colaflaska, givetvis. Och den här faller då ner på den här tjejen. Fy fan, det här är jobbigt. och vänder sig upp och ner. Och sätter sig i...
Upp och ner?
Ja, alltså den välter upp och ner så vätskan då rinner ut. Och sätter sig då i öppningen på hennes vita dress. Och när man får vätska på ryggen så har man ju som reflex att du trycker bak skulderbladen. Och när hon gör det här och flaskan sitter där i öppningen så åker ni ju ner in under hennes vita dress. Så det som jag liksom ser nu är bara konturerna av en colaflaska in under hennes vita dress som långsamt får en brun, äcklig ner mot svanken. Och jag, liksom 19 år gammal, får panik. För hon flyger upp ur stolen och liksom börjar skrika, åh herregud! Och liksom börjar röra sig runt i restaurangen som är full. Det är, liksom, det är 200 personer i den här restaurangen som alla liksom har ögonen på henne. Och jag står ju där och skakar i panik. Och jag bara, men jag måste göra någonting. Och jag känner, jag kan inte sticka ner handen i hennes klänning.
Det
hade ju förvärrat situationen. Så jag släpper den här brickan, går fram till henne och liksom börjar slå upp den här flaskan. Samtidigt som hon springer skrikandes runt i restaurangen. Och jag hack i häl på henne, liksom försöker dunka upp den här flaskan. Och till slut så reser sig hennes snubbe som kommer fram till henne och liksom trycker ner handen, får upp den här flaskan ur hennes, inte längre vita dess, utan den är liksom brunfärgad. Och där står jag och han liksom trycker den här flaskan i bröstet på mig och liksom borrar ögonen på mig. Och han är inte arg, han är liksom, han är äcklad. Liksom, han har samma blick mot mig som jag vet att nazisterna hade mot judarna på tidigt 30-talet. Alltså det är så hatiskt. Och där står jag liksom och skakar med den här flaskan i handen och jag lyckas klämma ur mig så här. Förlåt.
Ja, herregud.
Charlie tappar cola i klänning. En klassisk historia på Hänt på restaurang.
Ja, den här hade man ju jävligt gärna velat sett live. Alltså när du går, det ser förmodligen ut som att du håller på och daskar henne. Hennes snubbe måste ju ha varit lite småsur.
Ja, alltså jag har inte tänkt på den här historien sen jag berättade den i stort sett. Jag mår fortfarande
dåligt när jag hör det. Det är en riktig panik.
Jo, det är det. Det är det verkligen. Det är en fruktansvärd upplevelse.
Men nu är ni gifta.
Nu är vi gifta, 2 barn. Han är ute ur bilden. Nej, man får ta tillfälle i akt och om den här kvinnan, eller hennes snubbe, eller båda två, lyssnar på den här podden, vilket jag tvekar på. Så, sorry.
Men du, det är lite intressant, för i sammanhanget tänker jag, alltså, det är en story, den kommer ju ur ditt liv.
Yes.
Vem och hur och var och när kom, det var du Jesper som kom på, jag ska samla en massa stories.
Ja, precis. Jag skrev ut någon restauranghistoria som jag har varit med om själv på min privata Facebook någon gång. Och det var lite roligt. Mm. Och det tyckte många var roligt. Så då skrev jag ut någon till någon vecka senare. Och då tyckte folk också det var väldigt roligt. Och så här fortsatte ett par veckor. Och då var det någon som tyckte att jag skulle samla det här. Antingen i någon typ av blogg. Eller i någon bok eller något åt det hållet.
Uh-huh.
Idag har det hänt bägge två. Men jag började då med att starta Facebook-sidan Hänt på restaurang.
Just det.
Som jag funderade väldigt länge på vad den skulle heta. I början, det som var i början var Hänt på restaurang eller Restaurangliv.
Just det.
Det är därför som Instagram-kontot heter Restaurangliv.
Du övergav det här liv i luckan ganska tidigt.
Liv i luckan?
Ja.
Mat i luckan.
Mat i luckan.
Jag tänkte också att det skulle heta lite större.
Jesper Borgenstrands så roliga anekdoter.
Ja, jo, precis. Roliga timmen med Jaybo.
Men så det är lite grann ett svar på folks liksom, fan, kan du inte skriva mer eller berätta mer om?
Precis,
liksom,
precis.
Kul.
Det är min egen barmhärtighet som har lett det.
Och det har blivit 2 böcker, tryckta.
2 tryckta böcker. Hänt på restaurang 1 som heter Den nakna sanningen bakom livet på restaurang. Eller heter den så?
Nej, jag vet inte.
Ah, ish. Och den andra heter... Den andra heter Krog, kaos och kärlek. Just och de här det. Går att beställa på adlibris.com eller på adlibris.se.
Och då är den stora frågan, blir det en bok 3?
Det får vi se. Just nu har mitt liv varit lite upp och ner. Det senaste halvåret efter har jag pausat bokskrivandet.
Det är bra tänk.
Du har även en unik förmåga att berätta dina tankar kring olika ämnen i den här podden. Här kan vi lyssna på ett av dina tankar kring rökning.
Rast kan man ha när man är ledig. Finns det gäster så jobbar man. Förutom rökpauser förstås, det är en mänsklig rättighet. Därför är det helt socialt accepterat att gå på rökpaus även fast man inte röker. Mm. För det här är ju en ganska viktig grej. Vi har ju inte rast på samma sätt. Nya i branschen blir lite så här ovana. Jag har ju bland annat jobbat på ett ställe där en servitör klockan 12.30 sa, nu går jag på lunch. Förlåt? Nej, men jag tänkte gå på Subway och ta en smörgås. Jaha, men vi har ju fullt. Ja, men jag har ju rätt till lunch.
Ja, så är det. Men definitivt. Och grejen är att jag började röka när jag var 23 år gammal.
Oj, det är ganska sent ändå.
Jajamän, jag började också röka av en specifik anledning.
Du ville ha rast?
Ja, och jag ville framförallt ha rast tillsammans med Nati Krishak, en av servitriserna.
Aha!
Så när hon gick ut och rökte så tog jag också rökpaus. Och det såg så konstigt ut när jag bara stod där bredvid henne så började ta en cigarett.
Jag ser framför första månaden innan du liksom började röka. Hon bara, vad är det här för en jävla svans jag har fått?
Står med en saltpinne i munnen.
Lakrispipa liksom.
Precis, jag såg ju också ut som ett litet barn där för 12 år sedan.
Är så?
Innan jag är en stor och stor.
Så då är det nästan den bilden mer så att säga, förskräcklig. Ett barn som står och röker.
Ett barn som står bredvid den här snygga tjejen med en saltpinne i munnen.
Supercool.
Ja, men det är oftast sådär. Men man kommer in på den breda vägen. Det är oftast en tjej eller förälskelse eller någonting.
Hur började du röka, Ångel?
Jag minns inte riktigt. Det var nog bara den här coolhetsgrejen att de äldre killarna som jag kommer att det var i sommaren till jag skulle börja sjuan. Mm. Så de äldre killarna som redan gick i högstadiet hade redan börjat röka, och då var det för att man skulle liksom vara lite anpassad för högskolan eller högstadiet.
Mm. Vuxenlivet.
Ja, så börjar man röka. Men jag är jävligt stolt över att jag faktiskt har klarat mig, och snart är det ett år.
Bra.
Ja,
du är superriktig.
Riktigt bra.
Verkligen. Mm.
För det såg inte ut som att du skulle klara det där ett tag.
Nej.
Jag var lite orolig för dig.
den gången tiden när den enda gången inte Henrik rökte var den tiden som det tog att tända en ny cigarett.
Ungefär. Det hände faktiskt när jag jobbade att jag tände en cig med den gamla ciggen.
Ja, classic.
Men det har man gjort flera gånger.
Ja, men det var på den tiden man fick röka på krogen.
Bättre tider. Mm. När man kunde få lite gula bländ i ansiktet samtidigt som man smakade av sin panna cotta.
På vår kära krog så har det även förekommit smitnoter. Det är ett ämne som vi har tagit upp.
Mm.
Vi har även hittat, i ett avsnitt så hittar vi världens största smitnoter. Det lät så här. Världens största springnota.
Oj.
Dokumenterat det här, eller?
Ja, dokumenterat. Och det är bokstavligen verkligen världens största springnota. Där utspelar sig på två olika platser. Det är samma sällskap nämligen som lyckas med det här. Det här utspelar sig i den lilla staden Bembibre, tror jag det uttalas. Uh-huh. Bembibre, uh-huh. I Spanien, norra Spanien. På Hotel Carmen.
Såklart.
Då är det 200 gäster som har ett jättetrevligt middagssällskap, eller en middag där på den här hotellrestaurangen, och käkar förrätt, varmrätt, och sen när de kommer in till desserten, när personalen går och ska hämta dessert, då gör de här 200 personen kongaledet ut ur restaurangen. Så de kommer ut på de här parakotten, för inte en käft kvar.
Hör de liksom en kilometer därifrån.
Vi har inga pengar.
Alltså, det är så jävla roligt.
Så jävla bra.
Jag känner ju överlag, fine att kongaled, det är inte så här supersuspekt. Men det är ju inte heller liksom supersnabbt. Det tar ju liksom för 200 personer tar ju liksom 10 minuter i ett kongaled att hitta till receptionen.
Nej, men jag tror att de börjar med det här kongaledet, och då säger väl någon i det här sällskapet att nu är det dags för dessert. Vi sätter igång lite dans här, och de bara, ja, vad trevligt.
Det kan inte vara ett fine dining ställe, det hade man ju reagerat kanske.
Ja, jävligt svårt att tro att Hotel Carmens restaurang i den här lilla staden Bembibre i norra Spanien är en fine dining restaurang. Jag har svårt att tro det. Men det var de som varit utsatta. Och det är den största springnotan jag har hittat.
Eftersom vi pratar pengar, vad gick det här kalaset på?
95 000 riksdaler.
95 000?
Oj, det är ganska lite i springnotas sammanhang.
Ja, inte i Spanien.
Nej.
Det är 500 spänn per näsa. Det är ju inte så här super...
Nej, men det är väl även den största med tanke på att det är 200 pers som gör det. Mm. Det är inte liksom att någon kommer och käka för 1 miljon och drar.
Jag är ju en vassare, om jag ska vara ärlig.
Låt höra.
Ja, men alltså i pengamässigt.
Mm.
Och det är ju faktiskt här.
Här i Stockholm?
I Sverige. I Stockholm.
Jaha,
oj. Stockholm.
Stockholm.
Ja, och det här var inte så länge sedan faktiskt. Det var en av stans bästa restauranger faktiskt. Mm. Om man nu ska käka dyrt så bör man gå på en av de finare restaurangerna.
Jo, tack.
Och i det här sammanhanget så är det en etta. Det är någon som äter pinne, säger man det.
Precis, en käka, pinne.
En pinne. Och den här mannen är av engelsk börd och ser lite fisförnäm ut och så här. Sitter han och käkar själv? Ja, det är ju inte så konstigt kanske. Men han smäller ju på viner för 46 000. Oj. Han käkar i liksom meny degustation, chauffaderittan, hej och hå. Och sen kommer han fram till själva betalningsmomentet, så har han liksom inte en spänn.
Och då och han kör den iskallt eller? Finns inget?
Det visar sig till att han ville åka in i finkan.
Det var målet.
Så att han och notan landade på 139 000.
Wow!
Ja,
what the fuck?
Ja. Och han hamnade ju i och för sig i finkan. Så att,
jo, fan. Mission
ja, lite så.
Han hade en plan att genomföra den.
Jävligt läckert sätt att göra det på, kan jag tycka.
Absolut. Classy.
If you wanna go out with a bang.
Nice. Go out with a bang. Ja, verkligen.
139 000 spänn, det får man ju ganska bra middag för, kan jag tycka.
Det får man absolut.
Gustav Vichon,
Gustavsson. Det jag gillar var att jag för mig att du också la in någon kommentar om att, jag vet inte om det var Ulf Lundell eller vem fan, nej, var som hade suttit i finken.
Nej, men jag tror att det var bortklippt.
Okej.
Okay. Om att jag också skulle vilja sitta i finken, för min största idol i hela livet har gjort det.
Just det. Utan att säga vem det är. Vem är din största idol?
Joakim Tåström.
Joakim Tåström.
Jaha, jag trodde det. Okej.
Okay. Var det för en smitnota?
Jag vet faktiskt inte varför han satt i finken, för han har ju skrivit en låt om det.
Ah, nice.
Århundradets brott. Okay. Som vi kan lyssna på, Imperiet.
Det ska jag absolut göra.
Nice. Han har gjort en springnota någon gång.
Nej.
Jag har gjort det en gång. Det här är lite småjobbigt, för jag gjorde det en gång. Jag gick till en god vän till mig som precis hade öppnat en restaurang. Och jag skulle dit, för jag skulle börja jobba där dagen efter, så jag ville bara kolla till stället. Så jag gick dit, käkade lite, tog några järn, en bash. Sen fick jag ett telefonsamtal som jag gick ut och tog, och det visade sig vara en person som ville att jag skulle komma dit. Den var väldigt snabbt. Så jag lade benen på ryggen och gick därifrån. Och fick ett sms en timme senare. Han bara, bra första intryck, en springnota. Tack för den.
Det här är så jävla roligt. Det var ju worst of.
Ja, den var riktig. Det tog några veckor för att limma ihop den där relationen med min chef, men slut.
Det här var kul att höra. Ja.
Smitnota är ju någonting som har varit återkommande flera gånger i podden. Är det här du?
För att komma med ett till tips, så har jag en historia här. Utspelar sig på en ö ute i skärgården faktiskt. Den är ganska snarlik Jespers historia. För det är en full servering inne i restaurangen. Också två unga män som hovmästaren lite har sett att de tittar lite mot utgången. Och liksom, de ser lite halvt suspekt ut. Helt plötsligt så reser de sig upp och bara löper därifrån med en servitör hack i häl. Och precis liksom när de är utanför så rycker hovmästaren tag i den här servitören och bara, fan skit i det, låt det vara. Och den här servitören bara, fan jag hade dem, jag var ju
otippad.
Ja, jag var nära så här, han bara, skit i det, titta på bordet. Då ligger plånkan kvar på bordet. Så det här resulterar i att ungefär en timme eller något sånt där, efter att de här grabbarna har dragit, så ringer det i hovtelefonen. Och om jag som svarar, då är det ju farsan till ena en av de här, och liksom säga att fan, jag har hört vad min son har gjort, ber om ursäkt för det här, han kommer tillbaka på en gång och plockar upp plånboken och kommer betala det här. Och då dök jag upp efter det där med mössan i handen, går fram till baren och förlåt, bla 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 bla, och betalar det här, och när han är på väg ut från restaurangen så vänder han sig om med tåren i ögat och liksom börjar skrika, bara, anmäl mig då, era jävla svin.
Vilken jävla tuffing.
Så på riktigt. Vilken jävla story.
Jävla nolla det där. Alltså.
Men det är ännu en historia från en känd skärgårdsö.
Det är det definitivt. Mm. Men vi kan ju också ge ett litet tips. Jag vet inte om vi har gjort det innan. Men det dummaste man kan göra om du ska göra en spritnota är ju att springa.
En springnota eller spritnota?
Springnota.
Okej.
Yes.
Spritnota. Ja, men det är ju ett proffs som obviously talar. Eller så kan man gå ut och ta ett samtal.
Ja, ett snabbt samtal. Ja. För saken är att om du sitter vid ett bord och du planerar en spritnota, om du bara ställer dig upp.
Springnota? Det var den andra gången du sa spritnota.
Sa jag spritnota?
Ja, två gånger idag.
Shit, jag skulle inte ha tagit det där hjärnet. Skitsamma. Om du ska ta en springnota.
Ja.
Så det smartaste vi kan göra är ju bara ställa dig upp, gå fram till hovmästaren, ta i hand, tacka för måltiden och gå därifrån.
Ja, jo.
För ingen, det är alltså under stressig service, så vet aldrig hovmästaren vilka som har betalat eller inte. Så det är ett tips till alla där ute som vill göra en springnota.
Och servisen tänker så här, oj, han står och pratar med hov här, så det, ja, men precis, är liksom precis. Lugnt, inga konstigheter.
Utta en cig eller vad som helst.
Ja. Fan.
Till alla de som vill spara en slant sådana här stressade.
Ja, verkligen. Och framförallt också att man sparar genom att rikta sig mot en bransch som går på knäna.
Absolut, absolut.
Bra tänk.
Spara där man kan.
Ja, herregud.
Ja, jag råkade ut för en smitnota själv. Jag tänker, som DJ så är det jävligt svårt att råka ut för en smitnota. Mm. Men icke. Då var det en kille som var framme tidigt på kvällen. Var den här nattklubben på Stureplan i Stockholm. var fram och presenterade sig och hej hej och ville vara väldigt, väldigt, väldigt tjenig sådär. Ja, så när kvällen gick så ser jag hur han står i baren och han vinkar mot mig och jag vinkar tillbaks. Och bartenderna liksom, ja, de känner varandra. Nu är slutet på kvällen när det är stängt. Så kommer bartenderna och bara, ja du, ska vi dega av det här då, eller?
Oj, oj, oj.
Då är din jävel så här, nej, nej, det är på diskjocken, kolla.
Men det är så här,
det här är ju ett ännu bättre tips. Ja. Det är där ute.
Vad heter det? Det är så här dummare
ja, blåsning. Och jag åkte, nej, det är så jävla typiskt, ja.
Du står där och vinkar.
Fan, allt fick jag tyckte. På mig, här borta.
Ja, nice. jag tar.
Vad gick den där räkningen
det
på?
Det var rätt dyrt, det var några tusen appar. Ja, jag har beställt på bra.
Fan, vilket geni alltså.
Jädra asshole.
Nej, ska man inte säga sånt. Kreativitet är alltid bra. Mm.
Det är absolut bra. Och apropå kreativitet så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på det här.
På tal om att sitta i radio och ljuga så är ju det här just fenomenet att ljuga inom restaurang någonting som jag jobbade väldigt mycket med när jag började i branschen. Mm. Det är någonting som jag anser har blivit betydligt svårare i dagens restaurangvärld. För när jag började och jobbade min första tid i bar, vinet vi hade, det var ingen druva, det var inget distrikt, utan det var rött eller vitt. Mm. Så enkelt var det. Mm. Och då, om det då kom fram någon gäst, och, ja men vad är det för druva, var kommer den ifrån? Druvan heter Rioja och den kommer ju från södra Frankrike. och folk, åh shit, vad spännande. Man kunde ju dra till med vad som helst liksom.
Ja,
ingen kunde ju någonting. Nej. Utan, kan man få tag på det här på Systembolaget? Nej, det kan du fett glömma. De här fem flaskorna vi gör här, det är det enda som finns i hela världen, syster. Oh shit, vilken grej.
Ja,
för fan.
Vad hände sen?
Ja, men alltså idag så alla är ju sommelier idag. Alla vet någonting, och ibland ganska mycket om vin.
Ja.
Många av mina gäster som kommer in kan ju betydligt mycket mer än vad jag kan om vin. Mm. Och frågar, bara, jag kan ju inte ljuga idag.
Nej.
För någonstans så vet man att de kommer trycka in dig i ett hörn och de kommer ta reda på att du ljuger.
Fast du är sugen.
Oh ja.
Jag vill dra en jävel liksom.
Känner du att du längtar tillbaks till en svunnen tid då det var enklare att ljuga?
Är det nej, det skulle jag inte säga. Men jag säger att det var lättare att arbeta på den tiden. För gästerna gick på det mesta, helt enkelt.
Det är en förutsättning för att det ska vara lätt att jobba.
Jag kommer ihåg, det här måste ha varit 2010 eller 11, så var det en person på en ö ute i skärgården som jag lyckades sälja på en svensk grappa. Löst den gåt.
Grappa.
Ja, löst den.
Helst inte.
Han vill ha en grappa och så hällde jag upp. Och vart kommer den här ifrån? Och jag hade ingen aning om vad grappa ens var på den här tiden. Ja, den kommer från Sverige. Och han tittade på mig som ett frågetecken. Kommer inte från Italien? Nej, inte den här. Utan den här kommer från ett litet destilleri utanför Torshammar i Småland. Och han blir lyst upp. Och, är det sant? Shit, vad häftigt. Wow, vilken grej. Kan jag få se flaskan? Och jag bara, nej. Det kan du fel glömma. Och jag tror att jag fortsatte på den här lögnen och sa att det är eftersom det är så litet destilleri så har vi bara fått en provbär som han har skickat i plastflaskor till oss.
Alltså, den här killen vill man ju rulla med. Han är hur kul som helst.
Den snubben. Så om monsieur som fick sig en svensk grappa någonstans 2011 och lyssnade på det här, så den var faktiskt inte svensk utan den kom från Italien.
Torshammar
grappan.
Jag tycker det är kul att en stor del av den här podden går ut på att Charlie ber om ursäkt till gästerna.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det känns som en sån här biktbås för Charlie och hans liv.
Jag fick faktiskt en fråga för ett tag sedan när jag jobbade, så var det en kollega som var mindre imponerad över min prestation under arbetspasset. Mm. Hon bara, fan, du har ju en podd liksom om restaurang. Fan, jag trodde att det skulle vara svinbra.
svinbra.
Och jag blev lite frågande. Jag bara, om du har lyssnat på podden så är 90% av historien jag som fuckar upp.
Ja, just det.
Det är ju, jag är inte känd för att vara den skickligaste.
Det där är ju skönt och ja, rätt riktad kritik.
Jag trodde fan det skulle vara bra.
För det är faktiskt ett litet tema om man tittar på dina stories som är från dig. Mm. Att du ljuger för gästen. Oh ja. Lyssna på det här.
Men jag också märkte, jag stod uppe på en nattklubb uppe i norra Norrland. Och så på tapp så har vi den fantastiska ölen Sofiero. Mm. Yummy.
Klassiker. Ja.
Jag har inget smärst emot Sofiero.
Nej, jag tycker inte om öl överlag, så Sofiero, ja tack. Men då kommer det fram en snubbe och, vad fan, har du bara Sofiero, brorsan? Jävla skräp, jävla skit. Ja, ja. Fast vet du vad? Du vet, den här tappen, för då hade vi typ 4 tappar. Alla var Sofiero. Och så vet du vad, den här tappen, så pekar jag på nummer 2 där. Det står Sofiero, brorsan, men jag kan berätta en hemlis, det är Heineken. Han bara, va? Ja, jag har tjuvkopplat, så jag har spänt på ett Heineken-fat här. Du får smaka om du vill, så häller jag upp en liten tjockglas. Och han tar den och bara, oh shit, brorsan, det är Heineken. Fan, vad sjukt det är. Jag tar en sån och eldar upp då en stor Sofiero till honom. Och hör liksom han springer runt i nattklubben. Vet du vad, beställ från den där bartenden och be om tapp nummer 2. Den smakar bättre.
Ja, det där är fantastiskt.
Och just när det kommer till liksom trender och så, folk vill vara mer, lite mer insatta än vad de kanske tror att de är. För det är,
jo, men det...
folk är dumma i huvudet, jag är ledsen att behöva säga det, men fuck folk.
Folk.
Verkligen. Men ljuga.
Det där var inte, det där, jag skulle inte säga att det var en lögn. Jag tog en gäst som var missnöjd. Jag vred lite på sanningen för att få han nöjd. För att han är dum i huvudet.
Ja, men det var ju problemlösning.
Ja.
Det där ser jag inga problem med.
Problemlösning / mytomani. Ja, men det är bra. Nej, men de är grannar med varandra.
Mytomani, alltså folk, alltså jag är jätteledsen, men ljuslager smakar ljuslager. Det enda som är skillnaden på industriljuslager smakar ljuslager. Den som tror att det är någon form av supergraciös skillnad på en Heineken och en Sofiero, den har fel. Jag är jätteledsen. Som det här puckot uppe i Norrland.
Jag vågar inte säga någonting.
Vi ska köra blindtest med dig igen sen.
Ja,
då ska
absolut.
Vi testa Sofiero, Heineken och Pripps Blå, Åbro.
Men då vill jag beställa av den där killen där borta.
Ja, men gör det.
Kran 2.
Då kan du få en Heineken special. Det är lugnt.
Men när det kommer till viner istället för öl, yes, så har vi även tagit upp detta ämne. Så här lät det bland annat.
Men när vi ändå pratar om pris här, grabbar, så tycker jag att vi kan röra oss vidare i programmet. För det, när man pratar om vin så kan man komma upp lite i prisklassar, om man säger så. Vet du vilket världens dyraste vin är, Jens Frithiofsson?
Ja.
Berätta för oss.
Jaha, okej. Okay. Du skulle berätta för mig. Men okej. Okay. Världens dyraste vin är ju Romani Conti 1945.
Vad får man ge för en pava med sån kärlek?
50 pesetas. Nej, 5 miljoner.
5 miljoner. Ja. Jag har faktiskt exakta
kronor. Prislappen.
Ja.
Ja. Jag har exakta prislappen här. Du får betala $585,000 för den här flaskan.
Aha.
Och då frågar vi dig, Jens, är det värt det?
Det är det absolut inte. Nej, det är fan ren idioti. Det är fucking bananas. Möjligtvis om du ligger för döden och har 5 miljoner liksom liggandes precis vid sidan av sängen.
Då kan du hälla ner dig i droppen där i armen.
Ja, men lite så. Nej, jag tycker det där är bara löjligt.
Du har inga planer på att införskaffa en sån flaska.
Men det är väl ungefär som det kan vara ett konstverk som du tycker ser ut som ett svart streck på ett blå botten som är övervärderat till 25 miljoner. Jo, men då är det marknaden sätter det priset. Då är det liksom,
men kostar den här flaskan alltid 5 miljoner? Kostar den 5 miljoner även 1945?
Nej, gud nej. Men den kostade väl det för lite drygt 2 år sedan när det såldes en 45a.
Mm. Hur många såna här flaskor finns det då kvar?
Vet inte.
Men är
inte
det rimligt att det finns 20 kvar eller finns det 20 000 flaskor?
Nej, gud nej.
Kvar?
Det här är ju krigsårgångar i Frankrike. Då härjade ju ett grannland runt där i vingårdarna.
Jag tycker faktiskt vi kan hänga ut nazisterna här.
5 miljoner!
Ja, jo då. Det är pengar det är med.
Mm. Jävlar!
Den, den finns ju i Systembolagets ordinarie sortiment.
Oh, ja.
Men ni pratade off mic om ett dyrare vin.
Nej, det är inte dyrare.
Är
jag tar
det?
Tillbaka det, för jag drog det ur röven. Faktiskt,
ja, det, ja, berömda Charlie Röven.
Men det är ju ett yes. känt dyrt vin.
Det är ett vin som innan den här Romani Conti såldes var världens dyrare. En amerikansk cabernet som heter Screaming Eagle.
Screaming Eagle.
Men den såldes för $500,000, inte $585,000.
Det är fortfarande jädrigt mycket pengar.
Ja, och det är definitivt ingen krigsårgång. Det är så här, jag vet inte var om det var 92 eller något sånt där.
Nej.
Riktigt skräpårgång.
Ja, det är jättemärkligt. Men som sagt, det är mycket marknad och mycket hype och mycket sånt där som bestämmer vad vinet hamnar på.
Men Jens, du är ju extremt kunnig inom vin och hela din familj jobbar ju väl mer eller mindre med vin. För er som har glömt bort eller inte vet om det så är Jens pappa en väldigt känd vinkritiker, recensent, journalist.
Just det.
Bengt Fritjofsson.
Fyra solar.
Han hade ju tur när han var i Frankrike och snubblade in på en typ liten tobakskiosk.
Just det.
Ja, vi lyssnar på det.
Det finns ju vinimportörer och så finns det vinhandlare. Och vinhandlare är ju lite mer snobbiga sådär och de jobbar lite grann med individuella flaskor. Men då gäller det att hitta individuella flaskor som är lite spännande att sälja.
Mm.
För det här gör man sen på auktion och för en begränsad skara människor.
Mm.
Men då, jag känner en bekant i mig som jobbar med det här och han hade fått nys om att det fanns en tobakshandlare på Place de l'Opéra i Paris som hade en vinkällare. Bara så här, lite märkligt.
I kiosken då?
I kiosken, i tobakskiosken där.
Oj då.
Han gick dit och i det här sammanhanget tillsammans med min far, för det är han som har återberättat det här för mig. Och så går de fram till den här mannen lite äldre och säger, du, vi är intresserade av vin. Ja, ja. Ni ska inte köpa en lott? Nej. Nej, men, ja, vi är intresserade av vin. Jaha, hur intresserade är ni av vin? Ja, så var de ju tvungna någonstans att visa att det fanns ett seriöst vinintresse där. Då sa han så här, välkommen ner i hålet. Då har han bakom kassan ett runt hål i golvet med en vanlig stege i. Så okay. Då fick de kliva ner för den här stegen, ner genom det runda hålet och där under var en igenmurad vinkällare.
Wow!
Som var alltså som lite hangarstor med bara bordeauxer från krigsåren och så att där började de ju
Christ.
Där började de ju rafsa ihop mot Thon Rothschild, Latour, Cheval Blanc och lite finare flaskor från omöjliga årgångar.
Jesus Christ.
Så att det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt.
Men det där är ju så här en på miljonen find. Det finns inte riktigt.
Nej, det är svårt att göra den där grejen igen, tror jag.
Det är inget som du hittar på liksom en glömd hylla på Systembolaget.
det här är ett filmmanus.
Fan, Romain Conti från 38 för 200 spänn. Wow!
200 spänn! Wow, verkligen.
Vad fick de ge för de här vinerna som de gick ner i källaren?
Jag vet inte exakt vad de fick betala, men de fick betala väldigt lite i relation till marknadsvärdet.
Okay.
Men, och det var verkligen sådana här håll käften viner de fick tag i.
Det är alltså grunden till en ganska stor vinhandlares liksom, framgångssaga började i det hålet.
Oj, det är ett svart hål.
Det är många framgångssagor som har börjat in i året.
Det börjar på Pressbyrån i Frankrike. Det är jävla mycket bra viner där.
Ja.
Men vad härligt.
Apropå vin så har vi en ytterligare en vinhistoria från säsong 1.
Jag och mina föräldrar sitter på en restaurang och jag har kvällen till ära fått äran att välja en flaska vin till maten. Jag väljer en flaska i den billigare prisklassen och presenterar den för mina föräldrar. Pappa var helt okej med valet, men mamma tycker att då det är fars dag så kan man faktiskt dricka någonting lite dyrare. Nej, säger mamma. Vi tar den där flaskan istället. Hon pekar på ett betydligt dyrare alternativ. Vad står det för någonting? Frågar mamma. Chatten efter papp. Ursäkta, säger mamma. Chatten efter papp. Några sekunder senare kommer servitören över till vårt bord och ställer frågan. Har ni bestämt er för något vin för kvällen? Mamma, ja. Vi tar en flaska shut the fuck up, tack.
Ja, det där, om det är en sann, om det är en true story, då är den ju för jävla bra alltså.
Det är en true story det här.
Och det, grejen är den att det händer att jag halkar in i den där
shut the fuck up. Ja, men riktigt håll käften vin. Den är det som jag tycker är härligt som folk inte kanske har reflekterat över I första säsongen så satt ju vi alla i stort sett med varsitt manus framför oss. Med historier som vi skulle läsa upp.
Rakt upp och ner, och vi är helt värdelösa på att läsa.
Ja, några dyslexi i alla fall. Men idag så är det ju, vi har ju inga historier framför oss överhuvudtaget. Det är knappt så vi planerar avsnitt. Första säsongen så hade vi faktiskt 2 planeringsdagar. Nu lägger vi väl ungefär mellan 10 och 15 minuter per avsnitt.
Ja, men det är väldigt härligt. Ju bättre man blir och ju mer varm i kläderna, desto kortare startsträcka, så är det ju.
Definitivt, definitivt.
Apropå planerade delar av våran podd.
Alltså, det här är de sämsta övergångarna. Är det här ett manus?
Man kan ju tro det nästan. Men absolut, tänker jag. Apropå att planera, vad har du då? Kom igen.
I början av varje avsnitt så blir vi kallade det ena och det andra av älskade Jesper som har tänkt ut vad vi är för någonting från vecka till vecka. Ska vi lyssna lite på vad vi har varit för någonting så kan vi reflektera över det här.
Jättegärna.
För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med det svenska U21-landslaget i Bob, originaluppsättningen av Les Misérables, tillsammans med de C-kändisarna som ligger absolut längst ner på listan att vara med i Let's Dance. Tillsammans med grabbarna som sitter allra längst bak i bussen, med de minst framgångsrika i det svenska kungahuset. Tillsammans med restaurangsveriges pinsammaste felbångar. Tillsammans med den spirituella uppföljaren till Lilli och Sussi, med de 3 sämsta restaurangerna i Stockholms kommun. Nämligen Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Hej på er!
Vad får du allt ifrån?
Grejen är att de där brukar komma på 2 minuter innan. Ja.
Spirituella uppföljaren till Lili och
Sussi. Jag tänkte också på det. Jag tänkte, vad fan kom det här ifrån?
Jo, men jag tror det var när vi hade gäst och det var bara Hongel och Jens.
Ja, ja, det kan ha varit. Apropå, vi har ju haft gäster i några avsnitt.
Mm. Fan vilka övergångar du gör, alltså. Det är helt galet.
Visst är det?
Ja, men det
du
borde...
är tv-mässig.
Ja, faktiskt.
Men vi har haft gäster i podden. Lite olika. Och ett av de absolut sjukaste grejerna som har berättats är när vi hade ett gäng kockar från Skåne. Grejen är att när man sitter så här så är det lite enkelt att man... man börjar tänka på nästa sak man ska säga, så att man tappar lite fokus. Och man lyssnar inte helt 100 på vad den andra säger. Och det märks så tydligt i det här klippet att ni inte riktigt lyssnar på vad den här killen säger. Lyssna på det här.
Kim, hade inte du någon grej på gång?
Jo, det är ju rätt kul så här med lite olika pranks och så som man gör på varandra i restaurangköket och liknande. Så en person här inne sitter mitt emot mig. Tog det lite långt, kan vissa tycka, andra tycker det är skitkul. För det var nämligen så att de 5 åren vi jobbar ihop, så nu ser ju inte folk mig för vi sitter i radio, men jag är kanske inte 1,90 lång liksom. Så jag har lite problem ibland när jag ska ta ner saker från de högsta hyllorna och så. Och under de här 5 åren så alla grejer jag alltid skulle använda låg av någon märklig anledning högst upp på hyllorna. Och då spelar det liksom ingen roll om jag satt duktigt i skiten och verkligen behövde ha något. Fick jag ställa mig och klättra på bänkar. Och...
det är dålig stil alltså.
Så efter 5 år där så kom det fram sen att, för jag har liksom gått och bara skrikit om det här. Det är då fan att det alltid är högst upp och längst in och ska klättra runt där som en jävla apa. Och kom det fram sen att det är Jimmy som har gjort det. Han har ställt upp alla grejer jag ska ha när han har plockat in varor, så han satt dem högst upp.
I 5 år!
Ja, det är
utan tvekan det bästa pranket jag någonsin har hört i hela mitt liv, tror jag.
Ja.
Och liksom ambitiöst att hålla på så länge.
Det som är så jävla roligt är ju 1, 5 år, det är hysteriskt. 2, de här är väldigt nära vänner.
Mm. Och hålla pranket hemligt i så länge.
Det är så jävla.
Alltså, att göra det bara i en vecka är så här, oj, nu har du gjort det lite länge. 5 år, alltså då är det ju rutin. Det är ju dagens grej liksom. Ja. Det ingår i din arbetsuppgift att du ska göra pranket på din kompis.
Ja. Han börjar ha blivit längre på kuppen liksom. Några centimeter för hela tiden får sträcka sig.
Men de måste ju typ ha haft så här grupper på Facebook där de tar bilder på honom. Så här ser han ut den här veckan. Han klättrar upp för att hämta en spatel.
Men det måste ju ändå vara det ultimata tecknet på kärlek, att man prankar varandra. i, eller?
Är det det?
Ja, men det är det jag tänker.
Jo, men där måste du ju vara väldigt goda vänner. Ja. Det där kan du inte göra mot en kollega som du tycker lite illa om för att han liksom tog salami från din smörgås. Utan där måste man ju vara polaris.
Ja. Jo, men
så är det nog. Du har genomfört ett prank på mig, eller om det var ett prank.
Jag har gjort det.
Den stora chipskuppen 2017.
Chipskuppen?
2017.
Ursäkta mig?
Mm. Ja.
Nej, men så här var det. Jag och Charlie hade varit ute och konsumerat enhet tillsammans. Och blivit väldigt, väldigt fulla. När vi kom hem sen så minns jag inte så mycket. Men dagen efter så var Charlie övertygad om att jag hade snott en påse cheese crunchers.
Det råder definitivt ingen tvivel om att det var Jesper som hade tagit den här påsen.
Charlie hade en känsla av att jag rättfärdighetens man, restaurang Jesus, världens snällaste kille, att jag hade snott hans cheese crunchers. Cheese crunchers är någon typ av borgarostbågar. Hur som helst, jag är osäker på om jag har gjort det eller inte.
Försök inte förvränga sanningen nu, ditt as.
Hur som helst, så lever vi i den här fantasin i ungefär en vecka. Och Charlie pratar om det hela tiden. Han kan inte släppa det.
Det här som vi, för innan du går vidare i den här historien, det som gör ont i den här historien är att jag har varit nere på ICA som ligger ungefär 13 mil därifrån, gått i snö och slask för att köpa de här cheese crunches.
Fan, det känner jag igen den här storyn.
Jag ska köpa de här cheese crunches, jag har fått tag i dem, kanske sista påsen. Går hem för att jag vill ha någonting att tugga på efter vi har konsumerat enheter. För när man är full, då vill man äta lite onyttigt. Det här hör till. Och sen när jag är full, kommer hem och inser att den här chipspåsen är borta, det är givetvis att jag blir upprörd.
Jag hade gått bananas.
Ja, men jag blev jätteupprörd.
Det är inte riktigt 13 mil, ungefär 300 meter. Hur som helst, en vecka senare så tänker jag, men då kan han få igen sina cheese crunchers. Så det jag gör är att jag lånar en kollega. Det här är också i fjällmiljö då. Så vi tar en skoter ner till ICA och köper chips för, jag tror 1400 spänn. De hade någon rea. Så det har varit lite drygt 100 påsar.
100 påsar
ungefär.
100 påsar
som,
chips.
Som vi kör upp till personalboendet.
Det är alltså fyra pall eller kartonger, såna stora kartonger.
Fyra såna stora. Jag tror det var en pall.
En hel pall. Ja, yes.
Ja. Hur som helst så åker jag upp. Charlie jobbar ju. Jag tror att till och med han sitter i skiten. Så jag far upp och han låser inte sin dörr. Så jag går in, jag slänger ut alla kläderna i garderoben och bara börjar fylla garderoben med chips. Men allt fick ju inte plats där. Så jag får ju lov att tömma liksom de lådorna han har inne på toaletten. Och de sängbordet också. Yeah.
Och så, det är fan det vackraste jag har.
Och byrålådor.
Och byrålådor, allt där det finns plats liksom. Och så la jag en påse cheese crunches på sängen också.
Yes. Charlie kom hem och tror att det var ett inbrott för allting var ligger ut.
Nej, men jag kommer hem super trött efter ett långt arbete. Bara ser den där cheese crunches. Fan vad snällt av honom. Jag ska bara ta en dusch först. Öppna byrålådan för att hitta ett par fräscha jarlingar. Ligger liksom 13 chips på. Jaha, okej. Okay. Men då ligger de väl säkert i den andra byrålådan där jag vanligtvis har strumpor. Öppna där. 13 till. What the Vad är det här? Så går jag in på toan. Ska öppna lådan där inne där det brukar finnas lite shampoo. Öppna där. Fem påsar till. Och då står jag liksom framför spegeln och bara, fan vad han har köpt chips alltså. Och så ser jag i spegeln bakom mig, den stora eller garderoben. Bara, det kan ju inte vara sant. Öppnar jag och det bara trillar ut chips.
Alltså det här är om något en kärleksförklaring.
Absolut.
Det är det finaste jag
har
hört.
Jag har faktiskt en video på det här.
Yes.
Lägg upp den.
Vi kan lägga upp den på våra sociala medier.
Det måste du göra. Där.
Och vad gör man det någonstans?
Det gör man på Facebook-sidan Hänt på restaurang eller Hänt på restaurangs Instagram som går under restaurangliv. Eller så kan man skicka ett mail till info@hprbok.se. Även om jag är superdålig på att kolla mailen. Så skicka helst till Instagram-kontot för där är DJ-hången också. Jag är så himla dålig på korrespondens. Jag måste hinna säga det. Förlåt alla som jag inte svarat. Förlåt. Alltså, men jag är väldigt snurrig i skallen. Och jag svarar sällan. Jag svarar knappt när folk ringer. Alltså.
Nu är det bikt nummer två här. Nu är det
jag tänker att vi ska återkomma till dina fyller.
Verkligen.
Till saker som har hänt på fyllan med Jesper. Lyssna på det här.
Det här var liksom på den gamla goda tiden när jag fortfarande var liksom dödspunkare ute i fingerspetsarna liksom. Och då var jag och en polare tillsammans på någon festival, jag minns inte vilken det var. Och vi var bägge lite nere, så vi gick ju all in tvättmaskin på liksom den här brutaliteten och det hårda liksom. Så vi tältade där och drack och lyssnade på musik och levde hedoniskt i ett par dagar. Ja, hur som helst så åkte vi ihop, packade ihop våra grejer och åkte hem. Och min polares mamma skulle på en sån här sjuksköterskekonferens där de skulle tälta.
Nice.
Typ så här 3 dagar efter. Och då frågade hon ju min kompis där, ja men ni var ju på festival, har inte ni ett tält? Då ligger han bakfull i soffan. Ja, jo då. Ja, men kan inte jag få låna det då? Ja, ta det, ligger i garaget. Ta det.
Festivaltält.
Hon åker iväg till den här konferensen då. Träffar sina sjuksköterskekompanjoner och börjar sätta upp tältet. Det är ju liksom 50% rivet och 50% stående. Och över hela fronten så har vi skrivit med sprayfärg Temple of Cock. Och det hade ju vi lite glömt bort.
Var det ett gäng gynekologer? Snälla säg att det var så.
Det var sjukt. Så hon fick lov att packa ner det här. Hon ville ju inte sova i The Temple of Cock.
Nej, va?
Sånt här håller jag inte på med nu för tiden. Nu är jag ju vuxen och ordentlig.
Absolut.
Men om jag skulle bli erbjuden en festival och få liksom uppleva Temple of Cock igen, så hade jag gjort det alla dagar i veckan.
Alla dagar i veckan.
Det kan man se fram.
Jag saknar festivallivet alltså.
Mm-hmm.
Ja, jag älskar det där. När man har liksom 5 dagar på sig och få ut allt. Allt det onda inom en.
Bara släpper
på alla spärrar, bara kör hårt i 96 timmar. Och sen kan man åka tillbaka och vara en vanlig människa igen. Mm. Då kan man vara ännu vanligare än vanligt.
Är det därför man gillar festivaler? För att få liksom bara släppa sargen?
Mm, men det är det som jag tycker är tråkigt. Idag så är det så mycket så här cityfestivaler.
Mm.
När du liksom bor på hotell. Och sen så går du in på någon jävla arena.
Nej.
Fuck off. Det ska vara tält som är nerborrat i gyttjan. Absolut. Någon som kissar på den. En så här krustpunkare. Som en sån här dreads från 62. Och så ramlar man ut där och ska säga åt den. Men man är så bakfull så man inte kan ens öppna munnen. Och efter det så liksom greppar tag i vaderna, rullar ner till stora scen för att se radioaktiva räkor spela sina fetaste hits från 90-talet. Det är den typen av festivalupplevelse som jag vill ha. Jag vill inte se fucking jävla Sara Larsson stå på Globen.
Radioaktiva räkor finns då?
Det är punkband från Bjur. Vart är de från?
Hofors.
Shout out
till radioaktiva räkor.
Ja, men det förstår jag. Men där är ju du lite för gammal nu, eller? Ja, du når inte vaden.
Nej, det är det som är problemet. Mm. Ja, men jag tror nog att om man får liksom 2 dagar, man behöver ju 2 eller 3 dagar innan själva festivalen börjar, att man bor på campingen för att komma in i modet liksom.
Okej.
Okay. Ja, jag tycker om Sara Larsson.
Jag gillar också Sara Larsson, men hon tillhör inte mitt festivalliv.
När du är på festival, dricker du sexer då?
Aldrig i livet.
För det här är ju en sak som jag tycker är väldigt kul. Lyssna in det här.
Det jag tycker är lite kul också med den här lilla berättelsen är ju att du beställer 3 tvåor. Alltså det är ju bara liksom en kittlare. Det är bara en liten teaser.
Det här går dig lite över huvudet.
Ja, det känns helt bizarrt att smutsa ner ett glas för en tvåa.
Det saknas en nolla bakom, eller?
Jag dricker ju helst 2. Jag tycker det är bäst. För då, alltså när du ska dricka en 6,
ja,
du får ju klunka det här. Det är som om det är sportdryck i mitten på en fotbollsmatch.
Jag måste bara säga så här, man klunkar inte en 6. Men okej, okay, men
hur gör man då?
Man sveper den ungefär som man sveper en 2, bara att man har lite mer hår på bröstet.
Ja, men du måste ha extra mycket svall.
Fan, shots fired.
Ja, jag tror, vi är nog fortfarande oense vad gäller den här grejen. Ja.
Det är ingen som är oense. Det är bara en person i hela Sverige som gör som du, Jense.
Nej! Som dricker sex här. Men nu, jag ska inte uttala mig det här, för det har haglat kritik till Charlie Buteles för att han inte dricker två år tydligen. Vilket jag gör, jag vill bara förtydliga det.
Är det sant?
Men jag var tvungen bara ifrågasätta Jesper eftersom han i det här avsnittet uttrycker att han inte vet hur man dricker en sexa, vilket jag vet att Jesper Borgenstrand vet. Det vet jag.
Ja, så här jag kan göra en charad med ljud. Mm. Hur man dricker en sexa.
Ja. Fast nu är du... Nej, sluta nu Jesper Borgenstrand.
Drick inte sexer,
vi har
sluta!
Druckit sexer
sluta! Sluta!
Det här
är inte ens något att prata om. Alltså jag fattar inte. Det är som om liksom ska man diskutera om nazisterna hade rätt.
Nej men du flippar.
Nej, det har liksom ingenting med det att göra. Det här är liksom redan etablerad information.
I can see the good side and the bad side.
För det slutar ju så här, era lilla beef om dryck.
Ja.
Jag kan gilla tvåor, men då... Då är det mer att jag vill ha smaken av någonting. Alltså jag vill smaka en Fernet. Jag vill smaka en whisky eller sådär. Alltså bara få en snabb smak av någonting i munnen. Och sen så dricker jag det med en bärs eller vad det är för någonting. Om jag tar en sexa, då är det för att de stänger om en halvtimme. Jag är inte tillräckligt full. Säg att du har jobbat service fram till 12 och sen så går du på ditt favoritställe och ska dricka en släckare innan du går hem och stället stänger 1. Ja, då kan du inte dricka liksom 7 stycken tvåor, utan då drar väl en eller två sexer.
Ja, visst.
Jag ber verkligen om ursäkt. Jag trodde jag hade kommit till Hänt på restaurangpodden. Jag har tydligen kommit till Hänt på industri. Snackar ni om? Jävla nolle, man dricker tvåor, punkt.
Ja. Okay.
Det var med raka besked.
Ja, men verkligen. Men...
Let's agree to disagree, som vi brukar säga.
Super.
Jag är så orolig att...
Nej, herregud.
Nej, men jag är fortfarande upprörd.
Nej, men du vet hur man dricker sex. Jag vill bara poängtera det. Jesper Borgenstrand har druckit sex flera gånger tillsammans med mig.
Ja, men jag vet hur man slår ihjäl någon. Nej, men bara händerna, men det betyder inte att jag gör det.
tack för den här tiden.
Ja. Yeah. Det var det. Nice. Men man får dricka två år. Två år är trevligt.
Man ska dricka med moderation, så ja, enkelt det är det. Håll käften, det ska man inte alls. Man ska ta sexer.
Jens dricker bara långa en ice tea och en sexa gammeldansk på sidan.
Ja. Det har som sagt...
Jag skulle vilja ha en stor stark. Ja, vill du ha 0,4 eller 0,5? Nej, det ska vara 4 liter. Det är det som behövs för att sänka den här kroppen.
Ja, okej.
Okay. Ja, apropå 4 liter.
Nej, men du får inte klamma.
Så har vi en annan story som var väldigt, väldigt uppskattad. Det här är en vän till mig som spelar saxofon på olika nattklubbar och sånt där. Du vet, ibland så har man en saxofonist som går runt och sprider glädje och toner till en discjockey. Mm. Och det här är ett ganska känt event ute i mot Stockholms skärgård till. Det är inte hela vägen ut, så att vi är inte på den beryktade ön där vi brukar vara, men på vägen ut. Så är det ett väldigt stekigt event som han spelar på. Väldigt mycket onsdags folk och stekar överlag. Och då står han och spelar saxofon där, och då är det en av de här stekarna som får feeling och tar sin en halv liters Dom Pérignon-flaska och vänder upp och ner i hans saxofon. Där han spelar.
Det är
såhär... Havet är djupt feeling. Liksom.
Ja, och han blir ju skitförbannad. Det är ju en jättedyr sax. Man gör bara inte sådär. Och den här stekaren fattar inte riktigt vadå? Fan, det är väl ingen skada skedd. Då har de en dvärg på den här tillställningen. Som han bara, okej. Men om jag pröjsar dvärgen 10 plopp så att du får kasta honom i sjön, är vi jämnt där?
Så
vad? du kan ju inte pröjsa honom 10 plopp för att jag ska kasta honom och dricka. Sen tycker jag att det är jämnt när jag pajar min sax.
Överhuvudtaget, liksom, bara idén i sig är befängd. Men,
är galet.
Men trodde han att det var en kylare? Eller?
Ja, men jag tänker mig att han står där och är så inne i sitt superstegsfestande så att han tror att den här saxofonen är en liksom champagnekylare i hink och han bara vänder upp och ner på den, men det är ju lite skumpa kvar. Men Micke, du spelar ju saxofon på olika såna här tillställningar. Du måste ju ha råkat ut för nästan liknande saker.
Det låter
vanligt?
Lite som en liknande. Faktum är att det låter nästan nu när du säger den här grejen. Jag vet inte om det är samma gubbe som gjort ungefär samma sak men inte tömt flaskan i min sax, men folk har ju sprayat så att jag verkligen har åkt.
Och jag
har varit förbannad som fasen på vissa människor, och det här låter liknande, för jag undrar om inte det var så att jag har spelat på ett av de här eventen också för många många år sedan och det skulle kastas någon dvärg där också.
Som en del så. Vilket jävla kalas.
Det allra stekigaste med det där, det är ju att kalla 10 000 svenska kronor för 10 plopp.
Exakt, det var faktiskt det jag reagerade på också. Det gjorde man inte när man satt där. Men vem fan säger 10 plopp? Det är så här.
Ja, det är så det enklaste som
kostar det? Det kostar 10 plopp. Okej.
Okay. Ja, ska man säga lax istället? Jag hade faktiskt en sån grej med lax för ett gäng år sedan när jag spelade ute på en berömd skärgårdsö. Så sitter jag och käkar middag på en annan restaurang. Det är en gäst där som känner igen mig som DJ från stället. Så han kommer fram och frågar för han får önska en låt. Jag bara, men jag har inte ens börjat liksom. Han bara, men kan man få önska redan nu så den kommer? Så jag är säker på att den kommer liksom. Och jag drar till mig och bara, det kostar 4 lax. Och han bara, hopp, okej. Går därifrån. Och så inkommer servitrisen efter typ en kvart. Och ställer ner en bricka med dill, potatis och 4 laxskivor. Han bara, jag tar Swedish House Mafia 1, tack.
Det var ju geni.
Så jag har faktiskt sparat den här bilden, så jag lägger upp den på Instagram för att vi ser
du
på.
Du måste ju ha spelat låten.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Jajamän, och då börjar faktiskt tiden rinna ut för säsongens sista avsnitt av Hänt på restaurang, en podd om restaurangliv. Vi får se när vi ses och hörs igen, men ni kan ju hålla utkik på våra sociala medier så får ni veta mer.
Säsong 4,
nästa gång. Det blir som Game of Thrones, det är den bästa. Vi skulle vilja tacka alla gäster som vi har haft under hela poddens gång, och framförallt vill vi tacka de som har lyssnat. Tack för allt, ni är superhärliga. Och tack för att ni lyssnar på dagens avsnitt utav Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv, tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Fred, kärlek och fanet. Var det något mer?
Nej.
Tack för det här!
Glöm inte. Ska vi avsluta med, glöm inte, livet är live.
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 Livet är live, livet är live.
Jättebra, fick vi med det vi tänkte ha med
där? Ja. Det är faktiskt jävligt bra valt, Henke. Bra grej. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.